Kapitel 12. Det goda samhället, det nästan alla människor vill ha. Murar är idag missförstådda. Under nästan hela människans historia har skyddsvallar representerat civilisationen och möjliggjort för demokrati, konst, fysik, matematik, medicin, teknik, musik, föreningar, arkitektur, fack och så vidare. Faktum tycks vara att inga civilisationer har uppstått utan någon form av skyddsvärn. Skyddsvallar kan vara naturliga eller människoskapade. Kineserna byggde murar för att hålla hunner och mongoler borta, medan det som idag är Sverige till stor del har skyddats bakom djupa skogar och hav. Skyddsvallar kan vara fysiska eller immateriella. Den här boken handlar om vallar av regler och institutioner, samhällsvärn som inte lämnar några stenruiner eller fysiska spår efter sig i landskapet. Fysiska gränsmurar är inte längre de viktigaste skyddsvallarna. Vår tids skyddsvallar är proaktiva och engagerade i omvärlden på det sätt som beskrivits i de yttre samhällsvärnen. Vår tids civilisationer bygger inte skyddsmurar mot varandra. De hjälps åt att resa samhällsvärnen tillsammans. Ofärd hemma håller man borta genom att hindra ofärd hos grannar. Bakom skyddsvallar kan människor uppleva trygghet. Där kan det goda samhället växa fram. Där kan människor odla sina intressen och växa. Dagens skyddsvallar reser vi för att möjliggöra för alla att utveckla sitt bästa jag. Vi gör det för att skydda oss mot våra sämsta jag. Allt sedan de första stadsmurarna restes har det funnits förakt mot människorna innanför murarna. Även vår tids politiska debatt handlar i grund och botten om just detta. I tryggheten bakom skyddsvärnen är det enkelt att romantisera naturtillståndet och friheten utanför civilisationen. Innanför murarna tycks det alltid finnas några som vill bryta sig ut. Marknadsliberaler hävdar inte sällan att samhällsvärnen gör människor bortskämda och svaga. I drömska tongångar talar man gärna om frigörande konkurrens. Demokratiska socialister pratar istället om samhällsvärnen som förutsättning för konkurrens. Bakom samhällsvärnen kan människor bli starka och trygga. Det är samhällsvärnen som skapar det goda samhället. Samhällsvärn håller inte bara ofärden borta. Innanför murar byggs även gemenskaper. Genom samhällsvärnen kan ett vi verkligen bli ett vi. Det är även detta vi, i detta sammanhang nationalstaten, som skapar grundförutsättningarna för samhällsvärnen. Betydelsen av ett vi är i flera avseenden avgörande. Problemet med nationalstatens vi är dess eviga följeslagare nationalismen. Det kan vara besvärligt att särskilja den goda nationalismen från den onda nationalismen. Den här boken illustrerar nationalstatens betydelse för politisk handlingskraft. Det är på nationalstatens grund vi reser samhällsvärnen som håller ofärden borta. Det är även med andra nationalstater vi upprättar de yttre värnen. Internationell samverkan. Samhällsuppdragets vi är något helt annat än nationalstaternas etnocentrism och föreställningar om den egna nationens dominans över andra. Problem innanför murarna. Vad murarna innebär för ett samhälle tycks vara ett evigt debattämne. Hur påverkas de människor som lever i skydd av samhällsvärnen? Blir vi slöa, dekadenta och bortklemade? Försvagas vi av civilisationen? Föreställningen om att välmående och trygghet förslöar är uråldrig. Det finns levande skildringar från romarrikets höjdpunkt där skalder beskriver hur männen feminiseras och klär sig i silke. Bakom de murar som Hadrianus lät uppföra oroade man sig över att den naturliga råheten skulle försvinna. Hur skulle man kunna försvara sig mot barbarerna bortom murarna om vanligt folk inte tränades i dödandets konst? Debatten tycks inte vara helt olik den retorik som många marknadsliberaler använder idag. Konsekvenserna av A-kassan, sjukvården och andra välfärdsinstitutioner beskrivs inte sällan i negativa ordalag. Förslöande och passiviserande är ord som ofta kommer igen. Den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldts nyliberala kampskrift Det sovande folket från 90-talet kan användas som exempel. Där skriver han, politikerna har uppträtt som jultomten och skänkt nya bidrag och reformer till väljarna. Svenskarna har trott på tomten, skriver Reinfeldt. Reinfeldt skriver vidare att svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. Men listan på samhällsvärnens välgörande konsekvenser kan göras lång. Omfördelning av livschanserna är något många tar för givet. Likaså är samhällsfreden inte självklar, vilket många nysvenskar vet. Nästan varje svensk medborgare står i skuld till staten och det gemensamma. Skola, sjukvård och mycket annat ska betalas tillbaka via skatten. Det är ett evigt problem att förmå människor att betala det pris som upprätthållandet av samhällsvärnen kostar. Även i Rom klagade man på de höga skatterna till murarna som låg långt bort. Att upprätthålla starka samhällsvärn, både inre och yttre, kommer alltid att kosta pengar. Inte sällan är det när murarna fallit som det blir tydligt vad man egentligen betalade för. Skatter kommer förmodligen aldrig att bli omtyckta eller coola. Men det är bakom samhällsvärnen som vi bygger våra samhällen. I samhällsuppdraget kan det vara värt att erinra sig om att civilisationen byggs tillsammans. Och den är aldrig gratis. Skatter är ytterst priset vi betalar för att hålla ofärden borta. Samhället och det goda livet. Vad som är det goda livet är svårt att definiera positivt. Vi är ofta olika när det gäller saker som vi gillar. Men när vi pratar om sådant vi ogillar blir det ofta enklare att förenas. Att beskriva det goda livet i termer av frånvaro är ofta mer fruktbart. Vi vill alla leva i frånvaro av konflikter, våld, ohälsa, svält, otrygghet, tristess och så vidare. De samhällsvärn som diskuterats i den här boken har det gemensamma att de vill stänga ut ofärden. Det är en salutogen teori om samhället. För det första, det goda livet är inte ett liv som är oförutsägbart och oförklarligt. Genom samhällsvärnen kan våra liv göras någorlunda förutsägbara. Vad som händer i samhället får form och struktur och omvärlden blir begriplig. Kanske kan man till och med ana en viss lagbundenhet i det som händer. En samhällsordning där det som händer i människors liv upplevs som kaotiskt, oväntat och oförklarligt kommer långsiktigt inte att kunna hålla samman. Samhällsuppdraget måste bidra till att göra samhället begripligt. För det andra, det goda livet är inte ett liv som är ohanterligt och utan resurser. Samhällsvärnen måste ge människor möjlighet att möta livets alla utmaningar. Att vara sitt bästa jag kräver en grundläggande upplevelse av att man förfogar över resurser. Inte bara ekonomiska resurser, utan även tid, energi och möjligheter. Upplever människor att man kan hantera det som händer i livet, olyckor och motgångar kommer att inträffa. Så blir man inte ett offer för omständigheterna. Upplevelsen av orättvisa blir enklare att hålla tillbaka. Även i det goda livet kommer det att finnas mörka stunder. En grundläggande uppgift i samhällsuppdraget är att göra samhället hanterbart. För det tredje, det goda livet är inte ett liv utan delaktighet och meningsfullhet. Människor måste göras delaktiga i det gemensamma. Här finns stora utmaningar för fack och demokratiska socialister. Länkarna mellan människor och samhälle, mellan folk och beslutsfattare har under senare decennier försvagats. Många tycks uppleva ett främmande skap inför politiken och samhället. Tillsammans, i gemenskap med andra, blir livet lättare att leva. Genom samhällsuppdraget skapas en delaktighet i de processer som skapar ens erfarenheter och öde. Filosofi om det goda livet. En filosofisk diskussion om det goda livet börjar inte sällan med en fråga om hur många av människans värderingar som egentligen är gemensamma. Vilka föreställningar om vad som är gott och önskvärt delas av mänskligheten som helhet? En filosofisk ytterlighetsposition är att hävda att det inte finns några gemensamma mänskliga värderingar. Den andra ytterlighetspositionen är att hävda att alla människor i grund och botten har samma värderingar. Ibland kan det vara svårt att se sig själv och sina värderingar utifrån. Likaså kan det vara lätt att ta sina egna värderingar som självklara. Men variationen tycks vara i det närmaste oändlig. Historiskt har människor som levt tillsammans upprättat mycket olikartade samhällen. Försök i samhällsuppdraget att i möjligaste mån att uttrycka dig genom intressen. Att formulera sig i termer av intressen kan mildra motsättningarna mellan olika positioner. Alla människor har ett intresse av att förhindra våld mot sig själva och sina närstående. Vi har alla grundläggande mänskliga och materiella behov. Trots alla samhällets motsättningar, både vad gäller värderingar och intressen, är det väldigt mycket som binder oss samman. Även filosofiskt hamnar man ofta i samma slutsatser om den salutogna teorin, det vill säga i frånvaro av negativa upplevelser. Intresse- och värdegemenskapen mellan människor är ofta stark när det gäller exempelvis att familjen mår bra, att leva i fred och att ha ett stimulerande och lönsamt arbete. Listan kan göras längre. Poängen är att mänsklighetens grundläggande behov inte är så olikartad som vi ibland tycks tro. När vi lyssnar på varandra, verkligen lyssnar, så upptäcker man snart att vi har förvånansvärt likartade föreställningar om vad som är gott och önskvärt. I samhällsuppdraget kan det vara värt att komma ihåg att det som ofta skiljer meningsmotståndarna är metoderna för att uppnå frånvaron av ofärd. Demokratin och det goda samhället. Olika intressen kolliderar ständigt när man bygger det goda samhället. När intressen bryts mot varandra är inte svaren givna. Vilka intressen ska ges företräde? Vad ska ge vika? Det är en balansakt som sällan är självklar, där olika samhällen gör olika avvägningar mellan olika intressen. Ytterst beroende av hur väl intressen har lyckats formera sig. Demokratianhängare tenderar att lyfta fram tre intressen som måste balanseras. För det första, det ligger i människors intresse att nå största möjliga frihet. Men vad frihet innebär praktiskt varierar ofta mellan olika individer. För det andra, det ligger i människors intresse att utveckla sina förmågor och möjligheter samt, för det tredje, tillfredsställa alla andra intressen man själv bedömer som viktiga. De begränsande faktorerna är dock vad som är möjligt och vad som är rimligt i förhållande till andra. Demokratins kanske viktigaste fördel är att den möjliggör ständiga omförhandlingar och nya balanser. Inga sanningar är givna, vilket kan vara på gott och ont. Inga intresseavvägningar varar för evigt, vilket kan vara till stor frustration för både demokratiska socialister och marknadsliberaler. För högerpopulister är förändringen särskilt problematisk. Ofta söker man sig tillbaka till en tid och plats innan förändringen ägde rum. I samhällsuppdraget ligger att värna demokratins förmåga att hantera förändring och möjliggöra justering. Bara så kan en samhällsordning långsiktigt hållas stabil. Alla människors problem kan inte lösas med hjälp av förnuft och rationalitet, men ingenting kan heller lösas utan förnuft och rationalitet. Kanske är det därför som auktoritära och impulsiva diktatorer sällan löser några problem. Underkänner man rationaliteten uteblir verklig förändring. Samhällsuppdraget är att stå upp för förnuft och rationalitet. Samtidigt Ett ständigt omförhandlande får inte heller göra att allt alltid är uppe för omförhandling. Att engagera människor i att bygga det goda samhället förutsätter viss stabilitet. Ingen vill höra att deras ansträngningar för att förbättra världen endast har verkan för dagen. Om morgondagen återskapar samma motsättningar och kamp blir det svårt att engagera sig själv och andra. För att motivera människor krävs således en viss beständighet i de intressebalanser som måste göras. Samhällsuppdraget handlar om att känna av den rätta balansen mellan stabilitet och förändring.